Välkommen till Radio Nola Skogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Fride Gustafsson välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Fride!
Gideå, det är en bra plats att leva på. Här finns faktiskt det mesta man behöver för att leva ett gott liv. Här finns affär, skola och förskola, hembygdsgård som har kafé öppet hela juli månad, mack och Gideågården med biograf och opera, kyrka och församlingshem mitt i byn och framförallt trevligt och generöst folk som månar om sin bygd men samtidigt har öppnat famnen för de asylsökande som under en längre eller kortare tid har vistats här. Många av dem har för övrigt valt att stanna kvar sedan de fått uppehållstillstånd. Och så har vi sjön, den stora Gisjön som är en del av Gideälven. Och det är lika vackert varje gång man kommer till bron in mot Gideå. Just där öppnar sig landskapet åt väster med sjön som breder ut sig. Solnedgångarna kan ibland vara sagolikt vackra. Jag som semesterpratare idag heter Fride Gustafsson. Jag är präst och kantor och nybliven pensionär. Och jag har Gideå som min plats på jorden sedan snart 6 år tillbaka. Det är en bra plats att bli gammal på. Det var min plats på jorden med Malena Ernman. Ja, när man ska hålla på och semesterprata så här så är det ju naturligt att utgå från sitt eget liv. Det är ju stort sett det enda man vet någonting om på ett ungefär. Och mitt liv har i stor utsträckning framlevts i närheten av vatten. Ända från det att jag föddes en septemberdag 1954. Mitt liv började på Klädesholmen. Och tycker du det verkar bekant så är det numera ett varumärke för sillprodukter och kaviar. Klädesholmen är en liten ö som ligger utanför den betydligt större Tjörn. Utanför Klädesholmen är det bara hav så långt ögat når. Där var min pappa predikant inom EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, under 3 intensiva år i mitten på 50-talet. När mina föräldrar flyttade dit kom de från Småland och hade redan då 2 pojkar. 2 livliga gossar som höll på att tända eld på hela ön och som till allas förskräckelse kajkade omkring på isflak. Men det är en annan historia. Om min födelse har mamma skrivit. Den 28 september på kvällen började verkarna. Just då hade vi bönemöte hemma. Satt i köket och väntade på att mötet skulle ta slut. Jag satt som på nålar. Men äntligen kom vi iväg. Vi hade beställt rum på ett förlossningshem på Orust. Det var litet, mysigt och hemlikt. Såklart att det var en pojke den här gången också. Han hade navelsträngar runt halsen så barnmorskan fick daska till honom flera gånger innan skriket kom. Så långt min mors berättelse. Jag föddes alltså med navelsträngen runt halsen och höll följaktligen på att kvävas. Utan den resoluta barnmorskan vet ingen hur det hade gått. Jag har ibland funderat på om sådana där riktigt tidiga upplevelser och trauman sitter kvar resten av ens liv. Jag håller inte för otroligt. Jag har till exempel svårt med sånt som sitter för trångt kring halsen. Därför har jag inte en sån sak som presskragen på mig längre än nödvändigt. Så fort jag sätter mig i bilen efter en gudstjänst eller vad det kan vara som kräver krage så tar jag av mig den och lägger den i handskfacket. Till slut kan det bli ganska många kragar där. Sist jag hade haft bilen på service låg den hel driva på passagerarsätet. Verkstadskillen hade lagt dem där för att komma åt serviceboken. Ja, han ska ha en eloge för att han lyckades hålla dem obefläckade. Sen har jag tänkt på att jag under mina 2 första levnadsår bodde nära havet. Så fort jag kunde sticka näsan utanför huset såg jag ut i oändligheten. Hur har det präglat mig? Hur har den öppna, obrutna horisontlinjen format mig? Det vet jag inte. Jag har inga medvetna minnen från Klädesholmen. Men när jag i vuxen ålder gått på de klippor där jag burits av mamma eller pappa, där jag har stultat omkring, hört mosarna skräna ovanför fiskebåtarna och känt doften av silltunnor. När jag återvänt som vuxen har jag sänt en slags hemkomst. Det var här mitt liv började. Det var det här jag först såg, hörde och kände doften av. Det var den här världen jag först tog in med barnets vidöppna sinnen. Jag kan inte direkt peka på hur det här har påverkat mig. Jag vet i alla fall att det finns någonting hos mig som tilltalas av det som i olika meningar är öppna landskap. Både bokstavligt och i mer överförd mental bemärkelse. Om ett sammanhang känns för trångt och horisontlöst vill jag gärna ut i det fria. Det är kanske en kombination av den där navelsträngen och mina första intryck av det öppna havet. Nu bor jag inte vid havet, men i Gideå har jag Gisjön, som lika gärna skulle kunna vara en havsvik, och så Skallberget. Det händer att jag ger mig upp dit bara för utsiktens skull. En av de gnistrande vackra vårvinterdagarna vi hade i april tog jag skidorna dit, längst upp på toppen. Därifrån ser man förstås över hela sjön, men också havet som ett blått band längst i öster. Och nästan så långt söderut man kan se ligger Balusudden. Jag lutade mig mot stavarna och bara njöt av de öppna vidderna som badade i vårsol. Det är något som sker med en sådana gånger. Rum som liksom öppnas inåt. Det är något liknande jag ibland kan känna när jag läser någonting som öppnar för nya sätt att tänka eller lyssnar till viss musik. Det händer ibland att jag blir sittande kvar en stund i bilen efter att ha kört in den i garaget. Då kan det vara ett musikstycke jag inte bara kan stänga av, ungefär som en utsikt man inte vill ta blicken ifrån. Ja, det är märkligt med musik. Den kan skapa öppna horisonter, också i ett garage. Det var Sök dig till bergen med Tommy Körberg. Jag som semesterpratare idag heter Fride Gustafsson. Från Klädesholmen flyttade vi till Gottne, till mammas hemtrakter. Pappa hade då fått en tjänst som resepredikant över hela, med hela landet som arbetsfält. Mamma tyckte då i det läget att det skulle kännas bäst att bo på hemmaplan nära sina släktingar. Hon bor för övrigt fortfarande kvar i det hus pappa byggde 1957. Där blev vi så småningom fem bröder som växte upp. Fem livliga krabater som kunde få sina infall lika fort som en gris blinkar. Ja, på tal om gris så hade vi en sån ett tag på tomten. Mina äldre bröder och deras kompisar fick för sig att de skulle rida rodeo på grisen. Det tyckte suggan inte var något särskilt bra påfund. utan kastade resolut av sig sina ryttare allt eftersom, så de for med ett plask rakt ner i leran. Vi som var yngre låg på svinstians snedtak och skrattade gott åt hela föreställningen. Från Gottne är det rätt långt till havet, men ändå nära till vatten. Både Moälven och Utterån flyter genom byn. För vår del var det bara ett stenkast till båda vattendragen, båda inom brusande hörhåll. Den branta sluttningen ner mot Moälven var platsen för många av våra lekar. Där utkämpades många hårda strider mellan indianerna och de vita. Korna hade trampat upp ridstigar kors och tvärs där vi kunde galoppera fram. När man blev skjuten av någon indian eller någon cowboy, beroende på vilken man just då var i leken, var det ganska lätt att som dödligt sårad rulla ut för slänten. Ja, som man hade sett att de gjorde på tv. Där nere, rakt nedanför huset vid Moälven, hade vi vår badplats. Först i en liten, numera nästan helt igenväxt inbuktning som älven hade skapat. Sen när vi lärt oss simma i själva älven. Vår äldste bror Gunnar, han var morskast när det gällde att ge sig ut på djupen. Vattnet var liksom hans rätta element. Han är den enda av oss bröder som bor kvar i Gottne. Och fortfarande kan det hända att han en vacker sensommardag när badtemperaturen blivit någorlunda dräglig går ner till ån, iklädd badbyxor och träskor, vadar ut i älven, lägger sig på rygg och bara låter sig flyta med strömmen. Flera av, framförallt hans syskonbarn, har under årens lopp fått bli invigd i den ädla älvflytningskonsten. Att flyta med strömmen är väl inte alltid så bra, men ibland är det ändå rätt skönt. Härom året avslöjade Gunnar en hemlighet för mig. Han hade ända sedan han var barn närt en dröm om att få åka gummibåt utefter Utterån. Nu hade han äntligen köpt en sån och erbjöd mig att följa med på äventyret. Jo, men det lät ju spännande. Sagt och gjort. Vi tog två bilar. Den ena lämnade vi där vi hade för avsikt att så småningom gå i land. Och med den andra, som kördes av min dotter, åkte vi upp till bron som går över Utterån. En bra bit uppströms efter Utteråvägen. Där lämnades vi av för att påbörja vår färd. Men först måste båten pumpas upp. Det hade nämligen inte skett förut. Tyvärr måste vi då konstatera. För nu insåg vi att det här flytetyget inte var avsett för fler än en person. Men vår bedömning, det var att den säkert skulle kunna bära oss båda ändå. Gunnar, som var kapten på skutan, måste förstås sitta på toften och ro. Jag som simpel gast fick sitta på dörken med benen hängande över relingen. Och mitt i alltihop hade vi också matsäck för en hel dag och mer än det. Så styrde vi ut på vår jungfrufärd. Vi hann inte så värst långt förrän vi stöp i det första spektaklet som måste undanröjas. En stor hög med kvistar som hade hamnat mitt i farleden. Ån såg inte ut att vara så värst djup på det stället. Gunnar kavlade upp byxbenen upp till knäna och steg ur båten. Men just där hade det bildats en stor grop som han nästan hel och hållen försvann i. Med bara i stort sett huvudet ovanför vattnet styrde han båten förbi det uppkomna hindret och kravlade sen upp ur hålet som en annan Poseidon. Men nu var han rejält blöt. Stående i det grunda klädde han av sig sina blöta paltor och vred ur dem ett efter ett. Iförd badbyxor kunde han sen ro oss vidare, med kläderna på tork över relingen. Trots att Utterån ska ge sig ut för att vara en kanotled, så visade det sig vara rätt så svårforcerad. Det var fler än ett hinder som vi måste försöka ta oss förbi. Stora kvisthögar och träd som fallit tvärs över ån. Att balansera på trästammar samtidigt som man ska släpa med sig en gummibåt utan att dratta i vattnet, det var en konst som vi till slut blev rätt skickliga på. Efter ett par timmar började vi spana efter någonstans att rasta. På ett ställe hade ån kastat upp en sandbank. Det blev en perfekt plats att göra strandhugg på. Vi gjorde upp eld, hängde kläderna på tork, grillade korv och bara låg och njöt av solen som silade genom lövverket. Just då var vi inte en dag äldre än 10 år. När vi sen drog vidare passerade vi så småningom Gottneänga, som tidigare var Gottneböndernas fäbodar, numera sommarstugor. Där går ängarna ända ner mot åkanten. På ett av ställena höll en kvinna på att hänga tvätt. Mellan lakanen såg hon plötsligt något ute i ån som hon förmodligen inte sett förr. En liten gummibåt innehållande 2 män i 60-årsåldern, den ene med ett metspö i handen med benen dinglande över relingen. Den andra förande farkosten framåt i ett fåfängt försök att behålla en kaptens värdighet. Hela det löjeväckande ekipaget uppslukades sen av nästa åkrök. Hon hade i alla fall fått något att berätta för sin man, och sånt får man ju bjuda på. På min dotters inrådan hade vi bundit en vit plastkasse på en trädgren vid det stället på ån där vi lämnat den första bilen. Det visade sig vara ett mycket gott råd, för hur hade vi annars kunnat veta var vi skulle gå i land? Från ån såg allt precis likadant ut. Samma grågröna armé av alar marscherande efter ån. Vi hade lätt kunnat missa var vi hade parkerat bilen. I värsta fall hade vi kunnat åka så långt som till Sågbacksfallet, och då, om inte förr, hade det blivit fart på gubbarna. Det var Slow Boat to China med Benny Goodmans orkester. Av mina bröder så var det Börje som stod mig närmast under mina uppväxtår. Vi var närmast i ålder, så det var ju naturligt. Han knappt 1,5 år yngre än jag. Vi blev som tvillingar. Sen kom vi också att få ett gemensamt musikintresse. Jag var 12 år när mamma på min egen begäran lärde mig de första ackorden på gitarr. D, A och G. Sen var jag såld. Det var en ny värld som öppnades. Med stort tålamod satt jag på mitt rum och lärde mig hela tiden nya ackord. Och räknade ut hur det ena ackordet hörde ihop med det andra. Och var hela tiden nyfiken på jakt efter nya klanger. Så småningom började jag göra egna låtar och med den ringa notkunskap jag tillägnat mig få ner dem på pränt. Börje ägnade sig helhjärtat åt pianot. Hittade på egna stycken utan att veta så mycket om vare sig ackord eller noter. Hans små opus gav han fantasifulla namn. På pappas skrivmaskin hade han pekfingervalsat ner titlarna. Jag minns bara en. Den hette Snabbmakaroner. Det var den pappa oftast önskade sig när han låg och tog igen sig i vardagsrumssoffan med den maskinskrivna låtmenyn i näven. För övrigt var musikutbudet hemma inte så stort. En handfull fromma skivor i radiogrammofonens mage. Den musiken påverkade oss på sitt sätt. Men vi sög också in mycket annan musik. Från tv, i synnerhet filmmusik. Hos kompisar där utbudet var lite bredare än hemma. Jazz på svenska med Jan Johansson. Norman Lobov, Choir, Simon & Garfunkel, Beatles och mycket annat. Vi var som läskpapper. För oss båda skulle det ha fallit sig naturligt att vi så småningom sökte in på någon musikutbildning. Så blev det också för Börje. Först musiklinjen på Mellansel och sen musikhögskolan i Stockholm där han lärde sig komposition och arrangering av bland andra Bengt Arne Wallin och dirigering med nästorn Erik Eriksson som lärare. Sen fick han jobb som musikproducent på EFS-förlaget i Stockholm och lite längre fram som musiklärare på Betel-seminariet. För min egen del började jag läsa teologi och utbilda mig till pastor. Gick så att säga i pappas fotspår. Men musiken fanns hela tiden där och sångskrivandet. Började med sina växande kunskaper i arrangering, tog hand om mina alster, förädlade dem, gjorde arrangemang och såg till att de kom ut i tryck och kunde spridas. När vi någonstans på gränsen till tonåren hade börjat känna ett visst vemod över att vi inte skulle vara barn så länge till, satt vi en sommardag i skuggan under en gran nere vid ån och lovade varandra att vi skulle fortsätta att leka, åtminstone tills vi var 30. Och det gjorde vi också. För musiken, som vi gjorde tillsammans, och men många mil ifrån varandra, var en del av den leken. Men också de spexartade föreställningar eller sketcher som vi ofta tillsammans med våra likasinnade kompisar höll på med i tonåren på läger och ungdomssamlingar. Vår lillebror Yngve blev också rätt snart involverad i våra spektakel. När vi på grund av studier och arbeten spreds åt olika håll i landet blev det glesare mellan uppträdandena. Men det hände ändå att vi sammanstrålade. Sista gången blev i samband med att EFS höll sin årskonferens i Kempehallen i Övik 1991. Kvällarnas talkshow skulle innehålla både humor och allvar. Vi, Börje, Yngve och jag, vi skulle stå för humordelen. En av kvällarna fick vi för oss att vi skulle göra en ballett utklädda till grisar i rosa trikåer, iförda gristrynen och med knorr på svansen. Vad gäller koreografin fanns säkert en hel del att önska, eller också var den väldigt innovativ. Den enda som vad gäller kroppsformen var den mest svinaktiga av oss, det var Yngve, som vid den tiden var aktiv styrkelyftare och hade vunnit både EM och VM-medaljer och tävlat för Sverige i världens starkaste man. Han vägde då 160 kilo. Vi hade valt musik ur Djurens karneval av Saint-Saëns och gick ut hårt med Lejonmarschen. Att studsa omkring som jag och Börje gjorde höll på att ta knäcken på Yngve. Stark var han, men hade urusel kondition. När vi kom fram till svanen, eller svinen som vi kallade just det partiet, blev det lite lugnare. Och Yngve fick tillfälle att ta igen sig lite så pass att han orkade lyfta mig på raka armar, på vilka jag svävade horisontellt med armarna utsträckta som om jag flög. Några piruettliknande steg försökte Yngve sig sedan på som en knorr på slutet, innan han med tung anhämtning släppte ner mig och vi så graciöst vi kunde försvann i våra rosa trikor bakom estraden. I EFS tidning Budbäraren skrev reportern i sitt referat från kvällen: det är väl dags att galen förklara bröderna Gustafsson. Vi fick i alla fall vara kvar i rörelsen. Men leken tog tvärt slut ett år senare. En ljummen portion bruna bönor och fläsk väntade på mig i matsalen på Ekegården på Gotland. Den hade varit rykande varm när jag tidigare satt mig att äta tillsammans med de andra som var på bussresa på Gotland. Men just då fick jag telefon. Jag gick in till receptionen och tog telefonluren. Det var min bror Gunnar som hade ringt. Det hörde inte till vanligheten. Hade det hänt mamma någonting? Nej. Det var Börje. Han hade varit ute och köpt pizza till familjen. Pojkarna hade varit med. I ett backkrön På den smala vägen hade han fått möte med en lastbil som av någon anledning hade kommit över på fel sida. Det blev en frontalkrock. Och vad vi vet så är han död, sa Gunnar. Med viss tveksamhet i rösten. Som om han ville lämna ett halmstrå till mig att gripa tag i. Och vad vi vet. Fast det andra som visste bättre, att han faktiskt inte var död. Svårt skadad kanske, men inte död. Men det var bara för att mildra smärtan i beskedet som han sa. Vad vi vet. Både han och jag visste att det var så det var. Börje var död. Börje död. Orden öppnade en fallucka som jag föll ner genom. Död, inte Börje. Jag hade ju pratat med honom för bara några dagar sedan. Och han hade sjungit en sång som han gjort till pojkarnas skolavslutning. Det dröjde ett tag innan jag kunde samla mig till att fråga hur det gick för pojkarna. Jo, de hade klarat sig. En hade brutit ett ben och de var nu på Akademiska sjukhuset i Uppsala tillsammans med sin mor. När jag kom tillbaka till matsalen hade alla gått. De hade samlats ute på gräsmattan för att lära sig gotländska lekar. Och på min plats stod tallriken. En ljummen portion, bruna bönor och fläsk. Jag åt och gick sedan ut till ett angränsande änge. Satte mig under en hasselbuske. Kvällssolen silade genom lövverket över mitt ansikte. Som jag hade vänt mot himlen. Här var jag ensam. Och här kunde jag släppa fram tårarna. Det var inte förrän nästa dags kväll som jag hade möjlighet att berätta för gruppen som var på resa vad som hade hänt. Och det jag än en gång fick bekräftat det var att det är inte orden som tröstar mest utan beröringen, kramarna. Jag kan ännu känna björnkramen jag fick av den 2 meter långa Torbjörn. Ja, han gjorde just då skäl för sitt namn. Han höll mig i sitt grepp länge och liksom klämde ur mig den gråt jag försökt behålla inför gruppen. Det som behövde komma fram och som inte var någonting att skämmas för. Begravningsgudstjänsten efter Börje hölls i en fullsatt lötenkyrka i Uppsala. Här var många av Börjes musikervänner, elever och släkt och övriga vänner förstås. Under begravningsgudstjänsten spelade vännerna Jan Allan och Hans Åkesson tillsammans med Arne Lundmark och Anders Lövgren Börjes egen Visbyvals. Det var där jag hade gått i Visby dagen efter Börjes död. Nära det öppna havet, den öppna horisonten. Börje hade försvunnit bortom synhåll. Men jag visste med trons visshet att vi en dag vid en annan strand kommer att mötas. Och att svallvågorna från hans liv länge än ska komma att skölja över våra stränder. Hans musik skulle leva vidare.
Känner starkt en saknad himlarna. Don't kärleken och drömmar om liv. Vem hör min sång? Vem lyssnar till mitt rop i natten lång? I ensam tystnad, när alla ljus har slocknat. Då hörs en röst, en sång någonstans ifrån och i mitt bröst. En sång om kärlek. Jag känner ro och trygghet. Himlarna skaparen som är kärleken. Min Gud, jag är din. Min Gud, jag är din.
Det var Börjes sång, Sången, med Lars Arvidsson och Alf Häggqvist och Anders Lövgren. När Börje gick bort var det inte bara en del av mig själv som försvann. Jag förlorade också ett bollplank, en inspiratör för mitt eget musikskapande och sångskrivande. Första tiden var det som om luften gick ur mig. Men jag visste att det bästa sättet att hedra Börjes minne, det var att fortsätta skriva. Fast nu på egen hand. Utan Börjes kunnande och hantverksskicklighet att luta mig mot. Men det känns ibland konstigt att Börje inte kunna ta del av och ha synpunkter på de sånger och den musik jag skrivit efter hans död. Det är lite som att leka själv på egen hand. Men på något vis så finns han ändå någonstans i kulisserna. Och ibland har han tagit på sig sina rosa trikåer. Jag som sommarpratat idag heter Fride Gustafsson. Jag har berättat om glädjen av att ha lite galna bröder. Men också om smärtan av att förlora en. Tack för att du lyssnat. Och jag vill önska dig en fortsatt god sommar. Med en av mina egna sånger. En ny paradisdag. Här sjungen av Kersti Esselvall Smårs.
Det blåser en vind genom träden, en vind fylld av dofter och sång. En fågel nyss vaknat och sjunger sin sång ibland rosor. Sömnigt på bild.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.